alla kära jobbsökare och vägfinnare där ute som är på väg mot en hållbar karriär. I denna podd vill jag gärna diskutera tillsammans med er hur man skapar sig en meningsfull karriär med impact, det vill säga positiv påverkan i samhället. I detta avsnitt har jag med mig en gäst där vi ska prata om hennes resa mot en hållbar karriär. Och även i slutet på varje avsnitt så nämner jag också företag, jobb och andra händelser med hållbarhetsprofil som kan vara nyttiga att ha koll på. Men låt oss börja med dagens ämne och dagens gäst. Hej Teresa!
Hej!
Hur är läget?
Det är bra, tack! Det är kul att vara här.
Kul att ha dig här. Tack för att du tar dig tiden. Vi kan ju börja med att säga också att vi har pluggat ihop 2015.
Yes.
Då tog vi examen i hållbar utveckling från Uppsala, så att det är där vi lärde känna varandra och har den bakgrunden tillsammans.
Precis.
Precis. Men vad jag vill hoppa in med först till som första fråga, det är: vad är en hållbar karriär för dig?
En hållbar karriär för mig är att jag genom mitt jobb kan bidra till att göra samhället bättre.
Kort och koncist, helt enkelt. Och varför tycker du att det är viktigt? Varför bryr du dig om det?
Jag tycker det är viktigt för att det motiverar mig när jag vet att jag kan bidra med mitt jobb till någonting mer än bara att tjäna pengar.
Återigen, kort och koncist, helt rätt. Jag håller med. Och jag tror att det är många med dig där ute som verkligen som sitter där ute och som lite så här funderar på sin framtida karriär och börjar här och nu omvärdera. Att man har sett på framgång som att tjäna så mycket pengar som möjligt. Men alltså mycket av Greta-effekten, men också så har ju liksom hållbarhet kommit upp på tapeten ännu mer de senaste åren. Och som har fått folk att inse att okej, vi kanske inte kan hålla på som vanligt. Vi kanske inte kan sköta vår verksamhet business as usual. Vad kan då jag som individ göra? Och det är väl det som är grejen med hela podden och hela Impact Jobs. Att inspirera till att folk kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom sitt arbete.
Ja, och det tycker jag är jätteviktigt, för att man behöver inte plugga hållbarhet eller miljövetenskap för att kunna ha en hållbar karriär.
Mm.
Det finns så många andra sätt, och jag tycker det är jätteviktigt och bra att du visar på vad det finns för möjligheter.
Ja, precis. Precis. Men om vi ska gå mer in på dig då och din bakgrund. Vi gick alltså Master Hållbar Utveckling tillsammans, och där hade vi även en termins praktik, vet jag, och då var du i Bryssel, eller hur?
Precis. Jag jobbade på FN en termin.
Mm.
Och fick en liten inblick av både FN-världen och EU-institutionerna.
Mm, i Bryssel, liksom,
på Bryssel.
Plats där allting hände. Men hur var det då?
Det var väldigt spännande. Jag hade tur att den kollegan som jag jobbade med var supertrevligt. Så jag lärde mig en massa. Men jag insåg kanske också att innan jag gjorde min praktik på FN, då hade jag alltid drömmen av att jag skulle jobba på FN.
Mm.
Utomlands, skulle verkligen hjälpa till. Det kändes som en liksom drömkarriär.
Mm.
Och sen när jag gjorde min praktik på FN, då lärde jag mig väldigt många saker. Men jag insåg också att det jobbet är ganska krävande. För att tyvärr är ju, som de flesta vet, FN väldigt underfinansierat.
Långsam organisation.
Väldigt stor organisation med olika headquarters i olika länder där man behöver få sitt godkännande innan man kan göra några saker.
Men det är kul, precis som du säger, för att jag känner verkligen att detta är ju lite det avsnittet ska handla om. Hur man hade en vision och en dröm om hur någonting skulle vara, och sen så kom bam, reality, verkligheten drabbade dig och man inser att det inte kanske riktigt stämde överens om vad man hade en idé för. För att det är ju också det som vi ska komma in på mycket nu, att jag tror att vi båda kände exakt samma sak. När vi hade pluggat klart hållbar utveckling var vi så himla pepp på att jobba någonstans och göra världen bättre.
Kapow. Precis.
Men Sen så var det ju verkligen lättare sagt än gjort. Hur var det för dig att ta examen och sen bli utkastad i den råa verkligheten?
Precis, jag kände mycket pepp. Jag kände, nu var jag redo. Jag har pluggat 2 program. Jag har gjort en hel massa obetalda praktik.
Mm-hmm.
Så jag var redo att nu skulle jag på riktigt få jobba med hållbarhet. Och sen insåg jag ganska snabbt att, oj då, det är kanske inte så många som väntar just på mig.
Nej.
För att när jag började söka jobb, då sökte jag verkligen bara de jobben som lät bra, som jag verkligen ville ha på hållbara företag eller organisationer. Där jag verkligen kände, där skulle jag passa in superbra. Mm. Sen insåg jag ganska snabbt att väldigt många företag skulle gärna vilja ha en person som har kanske 10 år erfarenhet, men ändå ville jobba eller göra en obetald praktik.
Ja, alltså det är ju verkligen den fantastiska clashen som står just på många jobbannonser, att så, vi vill helst att du är nyexaminerad med 10 års livserfarenhet och gärna väldigt mycket extra grejer också och 1000 olika språk och så vidare. Och det kan vi ju komma tillbaka till, det här så, ska man söka de jobben? Är det värt det? Just män versus kvinnor, att män liksom, vad är det nu, om de uppfyller 70% av kraven?
Eller 30, då känner
30,
de.
30, då bara, go for it. Och sen kvinnor, är det nästan att man ska uppfylla allt. Och då känner man sig tillräckligt.
Det är verkligen jättebra poäng som jag lärde mig genom tiden. Mm. Att inse att det som står i en jobbannons, att man måste inte uppfylla allt till punkt och pricka. För det är inte möjligt. Och sen vill man ju också inte söka ett jobb där man redan kan allt.
Nej, man vill precis, ju söka ett jobb man vill lära sig.
Där man vill lära
sig. Utvecklas.
Precis. Så det är väl någon av de sakerna som jag lärde mig genom den tuffa jobbsökartiden. Att inse.
Men jättebra tips. Så att du skulle ändå säga till jobbsökare där ute, go for it.
Definitivt.
Alltså lite så, våga söka. Men mitt problem är då, det är att så, chansen att få detta jobbet är typ minimal. Så varför ska jag lägga ner 4-5 timmar på denna ansökan och sen inte ens få ett mail tillbaka där de tackar för min ansökan ens?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är ju...
Hur håller man sig motiverad?
Ja, tyvärr är ju att söka jobb ett heltidsjobb,
ja,
som är då tyvärr obetalt. Så det är en väldigt bra fråga, för att alla företag vill ju att man såklart anpassar sitt CV och sitt personligt brev just till den annonsen, det jobbet som man söker sig till. Så det kräver väldigt mycket tid och energi.
Och man ska vara tillgänglig 100%. Man ska kunna börja precis när det passar dem. Man ska kunna gå på intervju precis när det passar dem.
Ja. Precis. Och jag tror det... Min tips, men det som jag insåg nu när jag haft ett par olika jobb är att man med varje nytt jobb man får inser man lite mer hur detta spelet fungerar. Och kan faktiskt ställa högre krav. Jag tycker att man kan ställa högre krav egentligen från början. Men det blir ju svårt. För man måste komma in på något sätt. Och då måste man kanske ta det jobbet som inte är superbra betalt. Eller det jobbet som inte passar perfekt än. Bara för att kunna söka ett annat jobb efteråt.
Men kolla, där gav du faktiskt två riktigt bra tips i ett andetag faktiskt. Det jag hörde, att dels våga ställa krav redan från början. För att det kan jag verkligen hålla med om. Alltså, den här maktkampen mellan arbetsgivare och arbetssökande just nu, den är löjlig. Alltså, jag kan känna att det finns liksom ingen balans däremellan. Och det kanske är lite upp till oss jobbsökare att faktiskt våga ställa några krav. Men jag fattar att det är läskigt. Jag kommer ihåg att jag var på en anställningsintervju och jag bara, vad har ni för stresspolicy? Och de bara, vi är ett startup. Och jag bara, vad menar ni med det? Och då skulle det vara underförstått att ju mer du jobbar desto bättre, sluta böla för att du får jobba mycket liksom. Och här går vi inte in i väggen, lite så. Vilket jag liksom inte uppskattade, kan man väl säga. Men och sen ditt andra tips som du också sa, eller som det blir tredje tipset, där säger du också så här: ge dig in i leken, för att ju mer du söker jobb, ju mer du går på anställningar, ju fler jobb du tar, desto mer lär du dig. Och det kan nog vara skönt för en jobbsökare att höra. För att det kan jag också känna när jag sökte jobb som mest. De eftersöker så otroligt mycket erfarenhet att jag kunde ibland känna så, hur ska jag någonsin samla på mig den här erfarenheten som efterfrågas? Men som att du, som du säger, så säger du ändå att bara ge dig in i leken och kör på lite.
Jag personligen är en person som är väldigt organiserad och jag gillar att vara förberedd. Så jag, inför alla intervjuer som jag har gått på, då har jag alltid skrivit upp svar på de vanligaste frågor som man ställer sig. Varför söker du just det jobbet? Vad har du för erfarenhet?
Jättebra. Alltså det kan faktiskt vara ditt fjärde tips. Att så här, förbered dig och organisera saker och ting. För det kunde jag känna att efter ett tag när jag hade sökt jobb som mest, jag hade ju inte koll på vad jag hade sökt, vem som hade svarat, vad som hade sagts i intervjuer. Jag önskade faktiskt att jag skulle skrivit ner frågorna jag fick i intervjuerna och förberett mig bättre på det.
Precis. Så det är verkligen, kan jag verkligen rekommendera till alla, eller som vill att göra, för mig gav det väldigt mycket trygghet att ha koll på vilka ansökningar hade jag skickat iväg, vad var resultatet, blev jag inbjuden till en intervju eller inte, hur långt har jag kommit, och också spara alla sina CV och personligt brev, för att det verkligen hjälper att gå tillbaka och kolla liksom, vad har jag skrivit där, hur har den intervjun funkat. Och sen med tiden, nu när jag fått mitt senaste jobb, då var det faktiskt ganska skönt, för att när man har gått på en del intervjuer, åtminstone för mig personligen, efter ett tag, då går man bort från bara den vanliga intervjusituationen där man får en fråga och sen ställer man såklart också en fråga tillbaka. Det är väldigt viktigt. Man måste också, där kan man ställa krav och fråga, vad har ni för jämställdhetspolicy? Vad gör ni för att
öka mångfald inom teamet?
Eller vad gör ni för att skapa en teamkänsla? Så det är också väldigt viktigt att då kan man ställa sina krav. Ju fler intervjuer man går på och ju fler frågor man får om sig själv, sin bakgrund och vad man vill av ett jobb, då blir man mer och mer säker av vad man egentligen själv vill. Så då kan det vara så genom, nu har jag sett genom min hållbar karriär att när jag jämför min intervju som jag har gått i början och den senaste som jag har gått nu för att få det jobbet som jag har just nu, då var det mycket mer som ett samtal.
Ja.
För att det var inte så att jag bara, det var inte bara så att de ville lära känna mig, så jag ville verkligen lära känna dem och se vad är det för företag, vad har ni för företagskultur, passar jag in här, vill jag jobba här?
Jättekul att du säger det, för att det var precis när Eva var gäst här att hon också sa det, för att nu har hon börjat vara på andra sidan och intervjuat lite praktikanter, och hon välkomnade verkligen det här att försöka engagera in i en diskussion, i ett samtal istället, och kom med dina frågor och åsikter och värderingar och så vidare. Så det är ju kul att det kommer igen. Jag gillade också vad du sa just med ditt självförtroende lite. Att, för jag kan tänka mig, jag tycker verkligen också att jobbsökande går hand i hand med självförtroende.
Verkligen.
Alltså, har du bra självförtroende, då går ju jobbsökandet ändå helt okej. Men har du en dålig dag, det var vissa dagar jag kunde inte skriva en ansökan, för jag hade så mycket imposter syndrome, liksom att jag kände så bara, nej men nu jag bara hittar på det här, jag är ju inte alls en trevlig och lätt att lära mig, jag kan ju inte alls hantera stress och så vidare och så vidare. Jag kunde inte sälja in mig själv för att jag trodde inte på mig själv. Och det är jättefint det du sa, att faktiskt ju mer du söker, alltså ju fler jobb du söker, desto bättre självförtroende får du. Det är nog en jättehärlig insikt att höra för många jobbsökare. För att jag kan ändå känna också, återigen, när jag sökte jobb, jag har sökt jobb en del, att jag kunde komma till den gränsen. Jag vill säga typ att så, jag kom till den gränsen där jag nästan hade fobi för att söka. Men jag hörde faktiskt det i den andra Off-Topic-podden. Min nya favoritpodd, gå och lyssna på Off-Topic, superbra. Men för att där sa den ena också att hon hade nästan fobi att söka på det vanliga sättet. Där man ska skriva en ansökan och skicka in. Och jag kan verkligen känna igen mig för det, för att mitt självförtroende bara var i botten och jag bara, men jag är ju typ oanställbar, varför ska någon vilja anställa mig? Och det är roligt och sorgligt, för att det handlade bara om mitt självförtroende. Alltså nu senare när jag har gjort några coach-sessioner och då sa jag det att ingen vill anställa mig, jag är helt oanställbar. Och de bara, eller hon svarade, men är detta en föreställning som du har hittat på i din hjärna? Eller är detta ett faktum? Och det var väldigt tänkvärt. För att jag tror som jobbsökare känner man sig otroligt utlämnad. Man känner sig väldigt ensam. Och då behövs kanske den här, man måste hitta vad som peppar en för att kunna fortsätta. Hur hade du det med pepp och självförtroende?
Jag känner mig igen väldigt mycket i det som du sa. Mm. För det var för mig exakt samma sak.
Mm.
När jag sökte jobb precis efter vi var klara med våra studier. Då sökte jag jobb i flera månader innan jag fick mitt första jobb. Och det var en väldigt tuff tid. För att man, som du säger, man lägger ner väldigt mycket tid på att skriva ansökningar, skicka iväg dem, sen tar det en evighet till man får ett svar, sen fick man kanske ett negativt svar, eller kom inte hela vägen. Och det gör ju att man tappar självförtroende, det är ju väldigt självklart.
Mm.
Och någonting som jag hade önskat för mig personligen, om jag skulle göra om och kunde leva mitt liv en gång till, är då verkligen att bara ha ett jobb från början. Mm. För mig det skapade väldigt mycket stress att jag hade ingenting annat. Jag flyttade också till en ny stad, var då själv och hade bara massa med tid att söka jobb och ingenting annat.
Så du la egentligen en sjukt hög ribba om var du ville ha ditt första jobb. Och nu när du tittar tillbaka så är det så, okej, du kanske bara skulle extra knäckt som servitris någonstans för att därifrån söka dig vidare.
Nej men precis. För att då har man mindre ekonomisk stress. För det är i början när man är student. Man har kanske inte sparat så mycket pengar. För det går inte med CSN.
Mm.
Så det var en stor faktor. Och sen den andra faktorn. Att man kan inte söka jobb 8 timmar per dag. Det är omöjligt. Man är nog effektiv 3 timmar per dag. Men man behöver inte söka jobb 8 timmar per dag. Så många ansökningar kommer inte upp ens på nätet. Det går inte.
Men låt oss gå tillbaka till då när vi hade tagit examen och när du sökte jobb. Och då fick du sen jobb på ett stort techbolag, eller hur?
Precis.
Som inte hade med din hållbarhetstitel eller dröm att göra alls, eller hur?
Nej men precis, det var bara ett jobb för att ha ett jobb.
För att du blev desperat.
Ja, jag behövde ett jobb. För att jag behövde pengar, jag behövde en inkomst som vi alla behöver.
Du behövde betala hyra.
Precis.
Köpa lite mat.
Den är inte gratis och den var inte gratis. I synnerhet inte i Stockholm. Mm. Så kom jag in på mitt första riktiga jobb.
Hur var det att behöva sänka den ribban och gå in på ett jobb som inte hade med hållbarhet att göra? Hur kändes det?
Det kändes i början väldigt tufft.
Mm.
För att man har ju pluggat i 5 år och gjorde en massa praktik och hade stora drömmar. Och sen känner man liksom, varför har jag hamnat här?
Mm.
Men sen å andra sidan har jag också, jag har då kunnat vara utanför hemmet 8 timmar per dag. Jag hade kollegor som gjorde, jag hade trevliga kollegor, så det var skoj på jobbet. Det var inte det drömjobbet som jag ville ha, men ändå i varje jobb man har lär man sig ju någonting.
Precis.
Och det tyckte jag också, att även om det inte var ett hållbarhetsrelaterat jobb, i mina senare anställningsintervjuerna, du kunde ju ändå hänvisa till det jobbet. För jag lärde mig ju någonting.
Det kan du fick ju massa färdigheter och erfarenhet.
Precis, även om det är helt andra färdigheter. Till exempel att läsa något nytt datorprogram eller vad vet jag, teambuilding, att kunna visa initiativ. Det är saker som de flesta jobb kräver. Och då kan man bara hänvisa till det. Ja, men när jag hade det första jobbet, då tog jag den här initiativen och det ledde till det här. Så det är väldigt tydliga små exempel, och jag tror det är generellt viktigt att kunna hitta ett jobb.
Absolut.
Kunna se de små sakerna.
Precis, absolut. Och det kanske blir en annan viktig egenskap i slutet. Alltså just det här att hitta den röda tråden om du har ett väldigt spretigt CV. Att få det att se bra ut. Och det kan vi ha ett annat avsnitt om, där vi kan prata om. För att det är fullt möjligt, och man ska inte ge upp bara för att man tror att en CV ser spretigt ut. Liksom. Men okej, och där, hur länge jobbade du på det företaget?
På mitt första jobb jobbade jag bara i, jag tror det var 5 månader. För att när jag började det, då satte jag mig själv ett mål, och det var att jag skulle byta jobb inom provanställningen. För att jag visste att det skulle nog inte vara det som jag ville.
Du var liksom helt säker på att du vill inte vara här. Detta gör du för att betala räkningarna. Så du satte igång med jobbsökandet direkt igen, eller?
Efter, jag tog nog 1 eller 2 månaders paus. Men sen,
lite semester.
Lite semester av stressen. Men sen, ja, jag ville ju jobba med hållbarhet. Det var ju det som jag ville komma åt.
Mm.
Så därför var det klart för mig att jag behöver nog i längden byta jobb till någonting annat. Så jag höll ögonen öppet och kollade vad som finns där ute.
Mm. Och sen lyckades du ju landa på en miljömyndighet, kan vi väl kalla det, eller?
Precis, ja. Mm. Så kan man säga. Mm. Så det var någonting helt annorlunda.
Och du lyckades ändå landa det och komma dit. Och hur var det att komma dit då?
Det kändes väldigt kul. Jag var väldigt taggad, för det var verkligen, det stod typ i namnet att här skulle man jobba med hållbarhet och miljö.
Yay!
Det kändes att jag hade hamnat rätt.
Och det ser snyggt ut på CV:t.
Det gör det också.
Det kanske låter som en jättelöjlig grej, men det är en stor grej. Speciellt för oss millennials som kommer att byta jobb efter 3 och 5 år så här. Inte som boomers som stannar en livstid. Vårt CV kommer ju alltid vara aktuellt. Du vet, vi kommer ju inte liksom lägga det åt sidan och bara säga nej, men nu är jag klar. Utan det kommer ju alltid vara liksom ett papper som man kommer uppdatera, och då är det nice om det ser snyggt ut.
Ja, det kan man säga. Det är också en bra tips. Alltid ha sin CV i synnerhet på LinkedIn uppdaterat. Inte slava med det. För då kan man alltid bli headhunted. Inte att så många i vår bransch blir då headhunted. Mm. Men det är alltid bra. För annars måste man lägga till. Annars måste man lägga ner en hel massa tid.
Men det kommer. Jag tänker också att det kommer om några år. Då blir vi headhuntade, tror jag.
Säkert. Vi får drömma.
Ja, precis. Ja, men och där då, vad hände sen när du väl hade landat det jobbet?
Det var väldigt spännande i början att lära sig någonting helt annorlunda. I synnerhet ni som kanske har jobbat på en myndighet vet att det är väldigt speciellt. Man måste lära känna alla regler och lagar, hur det fungerar på en myndighet.
Ja, okej, du menar lite att det är en liten långsam organisation. Var det en för långsam organisation för dig?
Jo, det var det nog i slutändan. Och det är, jag tror, också någonting som är jätteviktigt. Att bara om man jobbar på FN eller andra stora hållbarhetsorganisationer eller företag, betyder det inte att det är just där man ska jobba. Det finns så många olika företag. Man kan jobba på ett hållbart startup, man kan jobba på ett hållbart myndighet, man kan jobba på ett hållbart storföretag.
Mm.
Och allt kommer, och inte allt kommer passa alla. Så därför är det väldigt viktigt att fråga sig själv. Och det kan man göra genom att skriva ner och fundera på, var trivs jag bäst? Trivs jag bäst genom, trivs jag bäst när jag jobbar själv? Trivs jag bäst när jag jobbar i grupp? Trivs jag bäst när jag kan ta stora initiativ? Eller gillar jag när det är återkommande event och uppgifter och saker jag känner igen?
Ja, men det är superbra, för att det du säger också, det är så här, hållbarhetsbranschen börjar bli stor. Den börjar få väldigt många olika alternativ, och det är inte värt att snöa in sig på något, att man tror till exempel att bara hållbarhetsbranschen, det är bara ideella organisationer. Det är Greenpeace. Så att jag måste antingen jobba där, eller så kan jag inte jobba med hållbarhetsfrågor. Så att den kan definitivt anpassas efter hur du är som person och våga utforska den.
Precis.
Det tycker jag låter jättebra, och det tycker jag var jättebra avslut för dagens tema helt enkelt. Tusen tack Teresa för att du var här.
Tack att jag fick komma och berätta lite om, inte att jag gillar att prata om mig själv, men berätta lite om min väg och vad jag har lärt mig på vägen. Och jag hoppas att alla som är just nu inne i att söka ett jobb eller är på ett ställe där man kanske inte trivs, att verkligen våga göra förändringen och våga söka efter ett hållbart jobb och en hållbar karriär. För att man, det kommer inte vara spikrak, och ibland kommer man någonstans där man kanske inte trivs helt, och då är det viktigt att man inser varför det är så och vad man kan lära sig, och sen försöka gå vidare.
Ja.
Och det löser sig alltid.
Definitivt. Och det är ju precis det jag vill med denna podden och Impact Jobs. Att inspirera jobbsökare till att faktiskt våga ta för sig på arbetsmarknaden. Det är precis det jag vill. Tack Teresa. Mycket kloka ord. Vi går vidare med lite andra tips och tricks. Veckans företag som jag vill lyfta är Too Good To Go. Det är en liknande matsvinnsapp som också är likt Karma, heter den väl?
Ja, det heter Karma.
Så att de Too Good To Go skriver så här: vi är passionerade maträddare som tror att alla kan göra skillnad på riktigt. Vi är ett företag grundat i social ansvarstagande med målet att minska matsvinnet på alla sätt. Därför kan man via vår app rädda mat som annars riskerar att slängas. Browsa, köp och hämta. Enkelt. Eftersom matsvinn uppstår inom alla delar av matens värdekedja jobbar vi, förutom med appen, hårt för att informera och inspirera allmänheten, näringsliv, politiker och skolungdomar att helt undvika matsvinn eller rädda mat från soptunnan. Så du kan gå in på toogoodtogo.se. Jag följer dem på Instagram, det uppskattar jag faktiskt väldigt mycket, för att de har trevliga och inspirerande inlägg. Som till exempel igår så skrev de vad man kan göra med överbliven spenat.
Ja, ah, vad då, kan man göra med det?
Det kommer jag inte ihåg, men vi la ju vår i risotton.
Det är
och
sant.
Det blir ju bra. Så gå in där, det är faktiskt väldigt trevligt. Och jo, dessutom så har de ju lediga tjänster i Sverige. De har lanserat relativt nyligen, så att de är tidigt stadie i Sverige, och det kan ju vara superspännande att följa med på deras resa. Följande tjänster söks i Stockholm. Det är alltså Head of Sales, Key Account Manager. Veckans event vill jag gärna tipsa på. Om ni inte har koll på aktuell hållbarhet så borde ni gå in på deras sida och kolla. De har nyhetsbrev bland annat, de har också hållbara jobb och de har events bland annat. De flesta eventen är ganska saftiga och gör ett ordentligt hål i plånboken. Så är du anställd rekommenderar jag definitivt att prata med din arbetsgivare så att du kan gå på detta genom arbetet. Annars så får man nog hitta någon annan väg eller något annat event. Men de har väldigt många på sin hemsida, så gå in där och kolla. Vi har också ett event på vår hemsida på impactjobs.se. Och det som jag vill tipsa om idag är mäta och värdera social hållbarhet. För det är ju någonting som jag verkligen brinner för. Det var mycket snack om när vi pluggade hållbarhet. Var ju det så här, ja det ska ju vara då en balans mellan det ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet. Men jag tyckte inte alls vi pratade tillräckligt mycket om den sociala hållbarheten. För att jag kunde verkligen bli lite frustrerad och känna så, nu har vi har koll på miljön, vi har koll på ekonomin. Men om ingen bryr sig, hur implementerar vi då alla våra verktyg och så vidare? Så att jag tycker verkligen att det är dags för den sociala hållbarheten att kliva ut i ljuset och att man lyfter det mer.
Och det blir också mer och mer viktigt för företag. Man ser fler företag som verkligen går in och satsar på socialt hållbarhet, har mål för social hållbarhet. Så det är någonting som växer ganska kraftigt.
Mm. Och jag tror också återigen det är tack vare oss arbetare på marken som faktiskt efterfrågar det. Alltså att vi nu har andra värden. Vi vill mer. Och då måste företag anpassa sig. Så att fortsätt efterfråga helt enkelt.
Ja.
Och våga ha krav och andra värderingar.
Ja, bra sagt.
Dagens poäng. Det var allt för idag faktiskt. Då tackar vi så mycket. Har du feedback på detta avsnitt eller på något annat som har med Impact Jobs att göra eller jobbsök för den delen, kontakta gärna mig på kristina@impactjobs.se eller följ oss på sociala medier. Vi heter för det mesta Impact Jobs SE. Eller så kan ni bara googla eller söka så hittar ni säkert oss. Tusen tack för att ni lyssnade. Ha en bra dag. Ha det fint. Hej då!
Hej då!